Idealbilden av mission är ju ändå någonstans ett samtal. Ett samtal som börjar och som utgår från den verklighet som vi lever i. Den verklighet som den här kvinnan lever i, som Jesus kommer till. Och att hennes verklighet är den där ordet ska förkunnas in i, på något sätt. Och så ger det henne kraften att själv gå vidare med ordet.
Välkomna till Tolkning pågår. Idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här och tolkar tillsammans med
Maria Bergius, också universitetspräst i Malmö.
Och Patrik Ahlmark, präst i Malmö.
Och vi ska prata om den texten. Temat är Jesus skapar tro. Och vi befinner oss då på tredje söndagen efter 13:e dagen. Ja. Maria, vill du läsa texten?
Ur Johannes evangeliets 4:e kapitel, verserna 27-42. Lärjungarna blev förvånade över att Jesus talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom: "Rabbi, kom och ät." Han svarade: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Lärjungarna sa då till varandra: "Kan någon ha kommit med mat till honom?" Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda." Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: "Han har sagt mig allt som jag har gjort." När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: "Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare."
Och jag känner, innan vi börjar liksom prata om olika detaljer, att man nästan behöver bena upp den här texten. Eller att den är i flera olika avdelningar. Först är det den här kvinnan vid brunnen som hakar i liksom, egentligen en berättelse som har pågått innan det vi började läsa. Mm. En konversation, en längre konversation. Så först är det hon som går och hämtar fler människor. Och sen är det Jesus som under tiden, medan hon är borta, så pratar han med sina lärjungar. Och då pratar han först om mat, och sen pratar han om sådd och skörd. Och sen på slutet så kommer kvinnan tillbaka då med hela sitt gäng då. Och då kommer alla till tro och bekänner att Jesus är världens frälsare. Men det är lite olika liksom. Det är egentligen 3 olika delar, minst, eller 4.
Det är lite som filmklipp liksom. Man hoppar från en plats till en annan och från olika människor till olika.
Just.
Sådär. Mm.
Ja. Det är sant. Mm. Klipp skulle man ha där.
Ja, och sen så precis.
Och så scen. Ja. Detta händer. Mm.
Det betyder att vi har material till 4 predikningar.
Ja.
Eller?
Ja. Perfekt. Grattis.
Ja, ja, men det känns som en sån text tycker jag. Det är inte ett budskap som ska predikas, utan här är det mycket.
Men det är väl så nästan jämt att man måste ju ändå välja vad det är man lägger sin tyngd på, eller vad är det predikan utgår från här just idag. Men det blir ju extra tydligt när det är en så här lång text med mycket i.
Ja. Och när vi är inne på att välja, vad väljer ni? Eller vad har ni fastnat på? Vad är det liksom, vad är texten hugget tag i er?
Oj, jag,
är det något
jag fick en första tanke såklart, för det hamnade i första delen. Mm. Och sen fick jag andra tanken när jag gick vidare. Men för att börja någonstans så tycker jag ett tema är ju att kvinnan osynliggörs. Det var jag, var min första tanke.
Att hon osynliggörs?
I de första meningarna.
Just det, när lärjungarna inte tar hänsyn till henne överhuvudtaget. De blir förvånade,
över att Jesus pratar med henne. Mm.
Och då har vi ett aktuellt samhällstema.
Ja.
Man behöver inte borra i kvinnans situation i Palestina på den tiden.
Nej.
Men man kan ju göra det. Men egentligen så är det ju att tala om hur kvinnor osynliggörs skulle kunna vara ett tema.
Ja.
Men så fanns det ju så många fler, så att jag stannade inte där, utan jag gick liksom vidare. Men det var min första reflektion som kom direkt.
Det är så roligt, för att det är min andra reflektion. Alltså min första...
Oh, det var den innan också.
Ja, inte i texten. Men när jag läste den så först så fastnade jag för den här predikarens stora tröst. Det vill säga, en sår och en annan skördar. Det tillhör ju de där sakerna som man som predikant eller präst gärna trösta sig själv lite med, att vi får aldrig riktigt se det som vi har sått, utan att någon annan skördar liksom det, de ord av tro som eventuellt fastnar, de växer upp senare liksom, och vi är inte där och ser det. Men sen kom irritationen över det här osynliggörandet eller framförallt, man kan säga, omyndiggörandet av den här kvinnan precis på slutet. Alltså, nu är det inte vad du har sagt, utan vi har förstått att det liksom inte ska spela någon roll längre vad hon sa, för att de själva har hört.
Mm, jag reagerade också på det och tänkte att det liksom kanske var ett sätt för Johannes att visa att nu är det lite pålitligare med det här evangeliet, att det här handlar inte bara om vad den här kvinnan, som vi inte vet om vi kan lita på, vad hon har upplevt. Men sen tänkte jag att det kanske också beskriver många människors väg till tro. Att först är det någon som berättar någonting och så blir man nyfiken, men sen är det den egna upplevelsen som är helt avgörande liksom.
Ja.
Det kan det ens vara tro att någon annan har berättat för en? Måste man inte ha liksom det här personliga?
Precis. Mötet? Jo, och det är väl återigen, om man kommer tillbaka till prästen eller evangelisten eller missionärens uppdrag då, så är det väl egentligen precis det här vi berättar, men någon annan måste uppleva själva.
Ja.
Man kan inte föra någon annan till tro, utan det gör Gud.
Ja.
Den egna relationen till Gud. Så att jag såg den poängen också och försökte släppa min irritation, men den är nog också kopplad till det här i början och till tolkningarna runt vem den här kvinnan är. Det är kvinnan vid Sykars brunn, som det här fortsättningsberättelsen. Och där har man ju tolkat henne på väldigt negativa sätt. Mm. På många ställen. Väldigt ofta. För att hon ska vara en utstött kvinna eller en syndig kvinna eller någonting sånt. Och därför så speglar ju det hur jag läser texten också. Att den bilden eller avståndtagandet och den bilden finns med, och när lärjungarna då inte pratar med henne överhuvudtaget när de kommer, så finns ju den känslan med där.
Så hon förtjänar sig att lyftas fram i en egen predikan, tänker jag. Vem är hon? Det är ju jätteintressant.
Hon är väldigt effektiv i sitt evangeliserande. En hel stad som kommer rusande för att lyssna på Jesus för att vad hon har sagt.
Mm, hon blir ju ändå mediet för frälsningen. Men får jag hoppa in i min andra reflektion?
Ja, gör det.
Det är att lärjungarna återigen gör sig så himla trögfattade.
Ja.
De förstår ju verkligen ingenting. Och det är ju ett tema som återkommer med Jesus i hans relation till lärjungarna.
Ja,
så antingen så sover de, eller så fattar de ingenting, eller så tänker de bara på fisk eller fysiska saker. Alltså, och återigen, han försöker få dem att lyfta blicken.
Ja.
Alltså, det här är också en berättelse om att lyfta blicken. se saker från ett, i ett större perspektiv. Kvinnan är ju samarier, hon kommer med ett gäng samarier. Alltså någon utifrån tittar in på lärjungarna och det egna folket som är trög och tar saker för självklart. Så jag försöker hela tiden föra in lite frisk luft här och lite... Så det fastnade jag för efter den här första.
Fast alltså, han är ju inte speciellt lätt att förstå. Och det här är ju sån typisk Jesushet liksom. Sådär, rabbi kom och ät. Jag har annan mat. Mat som inte ni förstår. Andlig mat. Och man är lite såhär, ja okej. Okay. Fast vi står ju här och brödet är varmt och fiskarna är klara. Så kan du vara snäll och komma till matbordet nu. Och liksom, han bara, nej, jag är helt uppfylld av det här andra. Och det, jag tänker att det måste vara rätt jobbigt att vara en föreslaget Jesus emellanåt. När han liksom bara byter ämne helt plötsligt. Så.
Men jag tycker att det här är också exakt det som vi har pratat om ibland, Maria. Att kyrkan fastnar någonstans och vi skapar våra ramar kring det som vi har upplevt. Mm. Och sen så flyttar Jesus sig bort från ut ur våra ramar och gör någonting vid sidan om. Och så står vi kvar där och håller hårt i våra ramar.
Kom
och
ät!
Ja, kom och ät nu!
Maten är klar.
Precis. När vi byggt de här ramarna, bara kom hit. Kom hit och stanna där innanför.
Nu är vi ju veganer, precis som du ville.
Men att Jesus bara flyttar sig liksom, och gör någonting som de inte förstår eller inte har väntat sig. Liksom. Mm. Och här gör han ju flera saker som de inte... Alltså både att han pratar med henne som de inte har väntat sig på något sätt. Och sen att han inte vill äta deras mat för att hans mat är att göra sin faders vilja. Och sen pratar han om sådd och skörd som de inte heller... Alltså det är många...
Men blir det inte då en sorts kamp av vad som kommer först? Eller kamp, men... Någon sorts idé om vad som kommer först.
Hur då?
För att använda ett slitet begrepp, den andliga spisen eller den världsliga spisen.
Ah, du tänker så.
Han gör ju en poäng av att först så ska vi tänka på det som är viktigt och väsentligt, det vill säga det mystiska. Och sen kan vi käka. Sen kan man säkert göra sakerna både och, att man sitter och äter lite fisk och bröd och så pratar man om det.
Ja, precis. Ja, för han visar ju på andra ställen också att han tycker det är viktigt med den fysiska maten. Eller han ser till att folk blir mätta i alla fall.
Ja, men där kan vi bara gå till oss själva i kyrkan. Vad tycker vi? Det är en sak att lyssna på en predikan, sitta i kyrkbänken. Men det är en annan sak, också lika intressant, att sitta och dela en måltidsgemenskap och prata. Tolkning, till exempel.
Det är sant,
ja. Men om man då funderar lite på vad det är han säger här med sådden och skörden och så. Så fastnar och hoppar helt plötsligt det här med att glädja sig tillsammans ut. Mm. En sår, en skördar, men de får glädja sig tillsammans. Mm. Och det är ju en helt fantastisk bild av kyrkan. Att ibland är det så att vi får ge, och ibland är det så att vi får ta emot, men vi får glädja oss tillsammans. Ibland får vi bidra, och ibland är vi de som måste lita på andras bidrag. Men vi får glädja oss tillsammans. Att vissa får predika, andra får ta emot. Vi kan glädja oss tillsammans. Och det är ju en helt fantastisk kyrkbild. Mm. Och en bild för medarbetarskap, för arbetslag att kunna vila i, men även som kristen själv. För det är ju rätt ofta vi går till kyrkan och så känner vi att ja, men, idag fick jag ingenting ut av det här.
Mm.
Så. Det här gav mig ingenting eller så, för att vi tänker att när vi kommer till en gudstjänst så ska vi fyllas på, vi ska få någonting.
Mm.
Men det kan också vara så att det här är den dagen då vi bidrog, vi gav någonting genom att gå dit. För någon annan var det viktigt att jag var där. Jag kommer inte dit med mer än vad jag kommer inte därifrån med mer än vad jag kom dit med, och kan tycka att det känns lite sådär och så. Men då har jag bidragit istället för att ta emot. Och då kan vi få glädja oss tillsammans. Så. Någon annan fick med sig någonting. Och jag fick ge någonting.
Mm.
Mm.
Ja, det är jättebra. Jag, för dig låter det som att du är så bekant med så här skörd och temat. Jag måste erkänna att när jag läste texten första gången, för jag har inte predikat över den här någon gång, tror jag. I så fall har jag gjort en dålig research den gången. För när jag läste den nu så bara kände jag, vad menar han? Vad är sådden och skörden? Jag fick läsa ett par kommentarer innan jag var inne på det här som du säger nu. Mm. Att det liksom handlar om att någon liksom sprider tro eller ord eller så, och någon annan får se vad det har blivit av det. Någon annan får liksom uppleva att det har blivit tro.
Jag tänker också att det går in i kallelsen. Det är lite samma tema. Han kommer till stranden, han ser ett gäng som drar upp nät eller lagar nät, och så säger han, ja men ni är fiskare, men nu ska ni bli människofiskare. Och i den här texten handlar det om att, ja men ni tittar på skörden och så ser, den är mogen, den vitnar, men det är inte den skörden som är det viktiga, utan det är frälsningen.
Det är människor.
Det är människorna. Och det är människornas relation till Gud som är det viktiga.
Men är inte det lite roligt just det där att vi tycker liksom att vi lever i samma kyrka och att vi lever i samma organisation, vi har samma kall, vi, och sådär, samma jobb och så. Och samtidigt så har man ändå olika referenspunkter och olika, för mig är liksom den här bilden med att en sår och en annan skördar så otroligt välbekant. Det är verkligen, det har använts under hela mitt prästliv som just en bild av det här med att man har ingen aning om vilka frön man sår, och man får inte se det heller, utan ibland så växer de upp, ibland så blir den där motsträviga konfirmanden den frommaste dopföräldern eller vad det nu än kan vara, och att det, den bilden har funnits med. Men det är också jättenyttigt att inse varje gång man hittar de här sakerna att det där är inte allmänt känt, det där är inte någonting som är för alla, utan att,
och det här är inte
att man får jobba med sina bilder.
Själv, liksom.
Nej, uppenbarligen inte.
Men jag som har jobbat på landet så länge, så är det ju det här med sådd och skörd, det är ju vardag för de som lever eller har levt med jordbrukssamhället. Det finns ju nästan inte längre.
Nej.
Inte ens på landet, men framförallt inte i andra miljöer som stan eller i någon annan typ av samhälle som inte idkar jordbruk som.
Nej,
så att frågan är den här bilden om sådd och skörd.
Man har ingen relation till den heller.
Ja, det kan ju bli så att den behöver liksom också återupprättas lite grann. Vad är det att så och skörda? Att handla på Ica är ju en sak, färdiga limpan, men vad är så och skörda?
Men jag tänker att, men jag tycker att den applicerbar där också, för det är någon annan. Det är en bonde långt borta eller nära som producerar den här maten. Men det är jag som njuter av att äta den. Alltså att det är inte.
Det låter som att vi bara skördar. Vi har aldrig med oss såren.
Ja, nej precis.
Men det säger han ju. Ni får ju allting gratis och ändå fattar ni inte.
Nej,
trögisar. Precis.
Så är det ju också. Ja.
Så tänkte jag på det här med. För när jag liksom har läst om den här texten nu i kommentarer och så. Så har jag förstått att den här är en text som används mycket för att prata om mission. Dels för att kvinnan är någon som man kan säga missionerar. Hon går ut och berättar vad hon har varit med om och så kommer andra människor till tro. Men också genom det här Jesus säger att han ska göra sin faders vilja. Liksom bilden av missionen som någonting som ska vara liksom, utgå från fadern, från Gud. Liksom, och sen så hela tiden leda tillbaka till Gud. Och då funderar jag på, kan vi använda den här texten när vi tänker mission idag? För vår bild av mission har väl också ändrats?
Ja, eller jag tänker det. Som gammal missionsvetare. Alltså. Jag har svårt att se bara den här delen av texten. Om man ska tänka på det som missions. Utan då skulle jag vilja ha med den förra delen också. När man sätter sig ner och samtalar med kvinnan. För idealbilden av mission är ju ändå någonstans ett samtal. Ett samtal som börjar och som utgår från den verklighet som vi lever i. Den verklighet som den här kvinnan lever i, som Jesus kommer till. Och att hennes verklighet är den där ordet ska förkunnas in i. På något sätt. Och så ger det henne kraften att själv gå vidare med ordet. Att hon förstår att Det här påverkar hennes liv. Det här har med hennes liv att göra. Jesus lyfter henne och ger henne värdighet. Ger henne kraft. Och ger henne en auktoritet att gå ut och berätta.
Mm.
Och då gör hon det utifrån det här är mitt liv. Så här påverkar den här berättelsen mitt liv. Han har sagt mig allt som jag har gjort.
Mm.
Så här har mitt liv påverkats och förändrats av den större berättelsen. Och det kanske är en möjlighet för dig också. Och då är det klart att det är en missionsberättelse. Jag tycker att det är en klockren missionsberättelse. Mycket bättre än många andra där det handlar om att komma dit och lägga på ett eget perspektiv. Utan här ger Jesus kvinnan möjlighet att komma med sitt perspektiv.
Mm.
Och därför är det en väldigt bra missionsberättelse.
Ja. Och han är ju där också, hos henne.
Ja.
På hennes hemmaplan.
Precis. Det där med att kallas ut ur kyrkan. Och återigen, då kommer man ju tillbaka till det där med kyrkans gamla stela former och var Jesus rör sig. Att han har ju en oerhörd ovana i att aldrig någonsin befinna sig där han förväntas eller ska befinna sig. Utan han går hem till tullindrivare och till syndare och så här. Det sista han gör i stort sett är att prata med en syndare på korset innan han dör. Och då säger det ju någonting om uppdraget. Vi kallar det att vara som Jesus, och då är vi kallade att gå ut ur våra trygghetszoner. Gå till de andra.
Mm.
Mm. Men då kommer ju också bilden av att det just är någon utifrån som kommer in och talar om för de som är,
ja, det är liksom,
inne.
Ja,
så på något sätt så är
det är också något vi har velat gå ifrån. Liksom.
Men gör hon det i den här fallet? I det här fallet så går hon ju till andra som är utanför.
Ja, men han kommer in utifrån. Alltså det finns ju någonting gott i det och det finns någonting gammalt belastat i det också. Mm.
Men vi pratade om mission i retur tidigare. Att vi åker ut i andra länder och sen så missionerar vi. Men så får vi också det här att det kommer någon tillbaka och talar om för oss vem Jesus är.
Ja,
ryms inte också det här i berättelsen? Jag har så snöat in på det här med lyft blicken och det kommer in som folk utifrån, märker jag.
Yeah.
Eller ser saker från ovan. Men vi, på något sätt säger han, om ni inte förstår, om ni är så förhärdade eller liksom så trygg och vana vid att allting liksom, och ni tänker bäst och ni vet bäst och så.
Yeah.
Så ja, det kanske inte är så, utan var hela tiden på tårna, var vaksamma, lyft blicken och se, det finns en värld runt omkring. Och så kanske de inte förstår det, men då kommer det liksom folk.
Just det.
Den här samariska kvinnan.
Som fattar.
Mm.
Och det är ju lättare att kanske fatta om man är ute och står och tittar på ett sammanhang. För då har man ju lite sidoblick eller överblick.
Mm. Ja, det är sant.
Sen kan man ha ju bilder kring det, hur man sitter på en konsert eller en fotbollsplan och tittar på en match och så har man överblick. Och så ser man andra saker än de som precis är där nere.
Mm.
Du ser inte skogen för alla tränare. Det finns ju hur mycket som helst i folk. I folkminnet eller folkberättelserna.
Så det blir så tydligt när du pratar nu också att jag känner, alltså om jag ska identifiera mig med någon i texten så är det lärjungarna. De som står där och ser lite saker för nära håll och inte riktigt fattar helheten.
Jag tror att vi nästan alltid ska identifiera oss med lärjungarna. Det blir sundast av det på något sätt.
Jo, men det blir lite listvist. Alltså, han säger också, när ni håller på med saker, så spring inte på första bollen utan stanna upp. Tänk efter, prata med varandra och sen så.
Mm.
Det ligger på något sätt hela tiden i sakens natur, men vi gör ju gärna så att vi reagerar på någonting och då är det så, och så är det väldigt dramatiskt allting och så glömmer vi det här med vi ska titta runt och så. När vi väl gör det någon gång så tycker jag, kan man göra så här också? Fantastiskt, det kommer någon och säger liksom, titta.
Just det, byt perspektiv.
Byt perspektiv och precis, ja, men det kanske är det vi kommer åt, perspektivtanken. Att den hela tiden ska finnas närvarande. Att det är det Jesus säger. För ni ser inte helheten som Gud ser den och som jag ser den, säger Jesus.
Precis.
Sen tänker jag att en av kluriga sakerna med den här texten, om man ska tolka in den i våra liv och så, och missionsperspektivet, är ju att den lätt ger upphov till en tanke om att vi kommer med Jesus till dem.
Mm.
Det blir väldigt mycket vi och dem och någon slags förutsättande av att Gud inte är där hos dem. Utan att vi har någon slags gudsmonopol och stoppar Jesus i ryggsäcken och går dit.
Mm.
Men så enkelt är det ju inte.
Nej.
Det är ju snarare så att vi går ut för att möta Kristus hos de människor som vi möter. Och då blir det ju också klurigt. Men det är ju klart att Jesus är ju alltid där hos de andra.
Mm.
Och där är det väl också sunt att konstatera att det är inte vi som är kvinnan i den här berättelsen nödvändigtvis. Utan det är vi som är lärjungarna. Som står där och är lite tafatt och inte fattar att Jesus redan har liksom placerat sig hos de andra.
Nej, precis.
Och då kommer ju de och säger, nej men vi har fattat att det är Jesus som är Messias.
Mm.
Mm.
Och då tycker man att det borde gå upp ett ljus.
För lärjungarna bara, men kom och ät.
Ja, ja, det är bra med det där.
Men nu står det tusentals några samarier liksom runt omkring och säger, hallå,
ja.
Liksom, har ni märkt vad ni har mitt ibland er?
Ja.
Jag vet att ni är hungriga liksom och, sådär, och törstiga och så, men
ja.
Det finns en värld runt omkring. Och det är fint.
Ja. Jättebra. Tack så mycket för att ni har hjälpt mig att komma in i den här texten. Det var egentligen flera saker jag ville prata om, men det här liksom alla bilder av just mat och hunger och törst och skörd. Men vi har ju varit inne på det. Så.
Mm.
Ja.
Uppdraget blir tydligt kanske. Att det är det vi ska göra.
Ja.
Prata om mat.
Det är klart att det är det vi ska
göra.
Klockan
närmar sig 12. Ja. Då går vi äta då.
Ja. Ja.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.